Tjena mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Hoppas du ska ha en super bra sommar. Det ska jag. Jag tänkte berätta lite grann om min sommar så ni informerar dem. Det är viktigt med information. Det är bra att ni har koll så ni vet att jag inte gör något riktigt dumt. Men jag ska faktiskt börja med, jag och vargen ska dra till Steam Spa i Västerås. Hänga lite där, ta det lite lugnt. Njuta att det är sommarlov. Det är väl hur härligt. Och sen ska vi åka till Åmål. Så är det några där ute från Åmål. Från Åmål. Kom gärna och besök oss. Jag vet inte vilken gata vi bor på, men vi brukar hänga ganska mycket i Åmål. Det är inte så himla stort. Så att där kommer vi hänga en del, typ i 2 veckor. Och sen åker jag till Almedalen över dagen. Jag vill ju inte missa Idas graviditet, men jag ska dit och hålla lite olika föredrag. Och efter det så är det verkligen, då är det Idas graviditet som vi ska egentligen vänta in hela juli. Och sen är ju the due date den 3 augusti. Så det är spännande. Men hon har börjat få en del sammandragningar så vi får se om det håller ut ända där. Mm. Men du, ni också, hoppas ni har en grym sommar. Och för att ni ska ha en ännu bättre sommar så är det bra att prenumerera på den här podden. För att vi kommer släppa så jäkla grymma avsnitt. Alltså hur grymma avsnitt som helst. Jag har spelat in så många avsnitt nu så jag känner så här, det här blev det bästa avsnittet. Och sen så bara spela in veckan efter och bara, men du, det här är det bästa. Och det här är bäst. Det är många så giftiga bra avsnitt. Och jag har lärt mig jättemycket av dem. Så prenumerera på podden för att få upp dem direkt i din mobil. Och ni vet ju att varje vecka släpper vi på onsdagar, varannan vecka släpper vi på söndagar. Och jag vet inte om det är jämna eller udda veckor, men vi släpper nu varannan vecka, exempelvis som den här veckan. Och det här avsnittet blir ju faktiskt väldigt, väldigt amazing. Och det är också vad våran sponsor Lexus står för, Experience Amazing. Och första gången som jag såg en vän till mig köpa en Lexus, eller jag vet inte om jag ska säga vän, men prins Daniel, jag skulle säga att jag skulle kalla honom vän. Vi träffades i alla fall ett 20-tal gånger, jag sålde radioreklam till honom när jag var 20 år gammal. Och men jag kallar honom vän, min gamla vän, prinsen. Prins Daniel, han hade en Lexus och då kände jag så här, wow, jag vill också alltid ha, eller från och med nu kommer jag också vilja ha en Lexus för jag vill bli prins. Eller ja, inte prins, det hade inte varit fel att vara prins heller, men jag vill ha en samma bil som prinsen hade i alla fall. Så att Lexus är riktigt, riktigt bra bilar, grym komfort, grym känsla till väldigt, väldigt bra priser. Så stort, stort tack till Lexus.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotten, with Alexander Perleros.
I det här avsnittet så träffar jag Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Och Centerpartiet är ett av få partier som har gått bra i den här valrörelsen. Och då förväntas få en 50% ökning från 2014, vilket är riktigt, riktigt bra. Hon har väldigt högt förtroende. Men hur klarar hon av all den här pressen? Hon får ju väldigt mycket hot och trakasserier, exempelvis från Nordiska motståndsrörelsen som följer med henne lite grann var än hon är i Sverige. Hur klarar hon pressen och allt det negativa som verkligen kommer. Vi går in på hennes vänskap med Isabella Löwengrip och hur hon hanterar social media. Den politiska karriären och de tuffa åren 2011 där bland annat flera i hennes närhet gick bort. Baksidorna med politiken och känslan av att vara otillräcklig. Vi går in på hur hon tror att valet kommer att gå. Företag, miljö, integration och djurfrågor. Och sen självklart också det bästa ledarskapstipsen och mycket, mycket mer. Hon är en riktig powerwoman. Hoppas du gillar avsnittet med Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotten with Alexander Perleros.
Välkommen hit, Annie Lööf, till Framgångspodden.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Så himla roligt.
Ja, nu är vi här.
Vet du att du är den enda partiledaren som har suttit här 2 gånger?
Imponerande, vad kul. Det ser vi jätteroligt. Då får vi se till så att vi inte pratar om exakt samma sak som vi gjorde förra gången.
Nej, men jag har förberett mig på riktigt spännande, intressanta, giftiga och spektakulära frågor.
Ja, det låter lovande.
Men jag måste först berömma dig för din klänning. Alltså jag är så dålig på det. Är det en kjol eller
Nej, det här
är
en kjol.
Det är en kjol. Grön och vit är den. Jag blev typ avundsjuk.
Ja, men den är jättefin. Den är skön att ha nu på sommaren också. Lite luftig.
Kommer det bli så någon gång, tror du, att vi kommer bli så jämställda att man kan gå runt med kjol utan att någon kommer lyfta på ögonen som kille, tror du?
Jag hoppas det någon gång i framtiden faktiskt. Det är ju bara kläder egentligen. Men vi har faktiskt, måste jag ändå erkänna, ganska lång väg kvar att gå. För att när jag hade min dotter så köpte jag en turkos. Hon hade en svart barnvagn med en turkos filt i. Och hon hade inte så mycket hår när hon var liten. Och de som kom fram, som inte kände henne, sa: åh, vilken söt liten kille. Och då tänker jag så här, hur färger faktiskt avgör vad människor tror om det är en kille eller tjej.
Det är så stört.
Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Min dotter klär ju sig, hon är ju 3 nu, så hon klär ju sig i massa rosa och sånt där. Men när hon var yngre så försökte jag ha neutrala färger på
henne. Grå och vit och lite
så. Ja, lite neutrala färger. Och då märkte man att de gångerna hon hade marinblått på sig, så var det många som trodde att hon var en liten kille. Så att jag tror faktiskt att det kommer ta ett ganska bra tag till. Men jag skulle vilja att folk faktiskt får klä sig som man vill. Att man kan känna att man kan få vara den man är och leva ut den man vill vara.
Jag är ju sjukt sugen att ha kjol på mig. Alltså jag tycker det verkar vara så fantastiskt skönt plagg.
Det är så skönt. Alltså vi var, partiledarna var på veterandagen i maj. Då hyllar man ju alla de veteraner som har varit ute i utlandstjänst. Det var jättevarmt, det var så hög sommarvärme. Mina manliga kollegor Jan och Ulf då i alliansen, de hade ju på sig kostym, de satt och svettades. Så jag kom där i en liten tunn klänning. Då var man väl lite glad och nöjd att man var kvinna i politiken faktiskt. För att det är ju skönt att ha de här lätta plaggen emellanåt.
Nej. Du har ju också varit ute på en liten boksignering och tryck in lite. Och du var i Falun.
Mm.
Och där läste jag att NMR stod utanför. Och jag tänkte börja med att vi, för de som inte vet vilka NMR är, så är det alltså nordisk motståndsrörelse. Och jag tänkte vi kan lyssna på klipp från en som är ganska hög där inom NMR.
Jag personligen tycker att vi ska fan släppa ut kommunpolitikerna som ansvar för det här och hänga dem i ett träd. Så vi ska stoppa mångkulturen. Vi ska bo vita människor i alla fall.
Ja, alltså att åka på en sån här signering och göra såna grejer. Och så står de här människorna utanför. Och de här har även kallat dig för hur mycket som helst.
Mm.
Det är landsförrädare, det är... Vad är det mer för grejer? De har ju bara spytt galla över det.
Ja, alltså det här är ju Sveriges nazister. Nordiska motståndsrörelsen är ju en nazistisk sekt som vill ha ett vitt ariskt folk och vill störta vår demokrati. De går ju, många av dem har varit på träningsläger, så de är ju militanta. Och de utgör ju ett hot mot Sveriges inre säkerhet.
De här har egna träningsläger eller?
Nej, de åker ju på arrangerade träningsläger. Militanta sådana där de tränar både vapen och annat. De vill ju alltså störta Sverige, störta vår samhällsmodell. Och de är farliga och de är också några som vi måste stå upp emot. Det här är ju värderingar som jag också skriver om i min bok som vi måste bekämpa. Antisemitism, rasism, främlingsfientlighet. Det här är ju råbarkade nazister med rakade huvuden som står och förfula samhällsmiljön när de har sina demonstrationer och manifestationer. Och igår när jag var i Falun då så valde de att komma och ställa ut sina banderoller. Och det som är så synd, jag noterade ju att de var där. Det rör mig egentligen inte så mycket för att jag har mött dem på så många olika sammanhang. De står alltid när man håller tal i Almedalen till exempel. Men jag tycker så synd om den lilla bokaffären som jag var vid. Och deras kunder som kanske blev avskräckta av att det står nazister och gormar utanför bokaffären. Som inte vågar komma in. Men det som blev så fint igår när jag stod på boksignen, det var att väldigt många människor som inte hade tänkt komma in och köpa boken gjorde det för att ta ställning. Som kom in och sa att nej, jag är inte centerpartist eller jag kanske inte ska rösta på dig. Men det här, nu är det nog. Jag vill gärna köpa din bok. Och så att för mig så blev det ju Jag blev ju förbannad när jag såg att de kom. Men samtidigt så visade det ju hur viktigt det är att ta ställning och att stå upp för viktiga värderingar.
Men är du rädd? Är du aldrig rädd? Du är trots allt också en människa och du har fått utstå jättemycket kritik, jättemycket hat, hot av alla dess slag.
Nej, jag är inte rädd faktiskt. Däremot så...
Jag tänker på den frågan så här, för att alla politiker säger att de inte är rädda. Ja. Men jag tänker ju så här att okej, är det någonting man säger bara för att man får aldrig säga att man är rädd? Eller är det någonting som...
Nej, men det är klart att det har funnits tillfällen då man har fått hot som har krypit under skinnet på en när det kommer väldigt nära. Men jag har ju så mycket säkerhet runt omkring mig så att jag känner mig trygg. Och det är av den anledningen som... Det är som jag har den säkerheten för att kunna fortsätta leva ett så vanligt liv som möjligt. Kunna fortsätta göra mitt politiska uppdrag. Och de personerna ska ju inte tysta mig. De ska ju inte göra mig rädd. Och jag blir inte rädd av dem. Jag blir mer, som igår i bokaffären, jag blev så jäkla förbannad. Ursäkta svordomen, men man blir så förbannad när man står där. Där det kommer människor som har väntat på att jag ska komma och kunna signera deras böcker. Det är ju ungdomar. Det är företagare i medelåldern, det är äldre pensionärer som har liksom laddat och så kommer de in och bildar kö och ska signering. Och så kommer dessa råbarkade nazister ställa upp utanför och kalla mig för folkförrädare. Men det fick en motreaktion igår, för det gjorde ju faktiskt att fler ville ta ställning och det där är viktigt.
Något annat som har flugit med, du har gjort en del så här sköna grejer. Och jag tyckte att självklart den här är en klassiker. Den kan vi lyssna på.
Och nu har Stefan Löfven stått ganska många gånger och kan inte ge besked. Han säger att vi behöver utreda energibehoven. Vi vet inte vad prognosen ser ut längre fram. Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det för oss imorgon?
Du kan behålla den där. Behåll den där, du. Nu måste
men du
vi prata
måste ju kunna läsa den.
Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
Alltså jag måste bara ta. Vi måste lyssna på den här igen bara. Det här klippet. Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
Ja, han var ju väldigt...
Har han kanske läst den flera gånger än vad du har gjort, Annie?
Det tror jag inte.
Kanske han har gjort det.
Ja, kanske. Nej, men där, det som visades där var ju Stefan Löfvens osäkerhet som ledare. Och anledningen till att jag gjorde det var ju att vi var ganska frustrerade över att han aldrig kunde säga ja eller nej till kärnkraft. Utan han hänvisade alltid till att nej, men vi behöver utreda detta behovet. Och det jag visade med den här rapporten, det var ju att det finns ju jättemånga utredningar på längden och tvären över det svenska energibehovet. Så nu finns det här. Ta nu ställning. Vad tycker du? Och då myntade han ju det här härliga ordet käbbel som har funnits sedan dess och som jag ibland använder också nu med glimten i ögat. Men det här var ju TV4s slutdebatt bara några dagar innan valdagen 2014.
Och jag har ju också en funderat här på att nu närmar vi också slutdebatt. Mm. Det kan ju komma ett gäng nya ord nu som vi fick käbbel där. Så jag har tagit fram tre potentiella ord.
Vad spännande.
Som kan komma.
Och se om jag kan använda
som
dem.
Du får vara beredd på också. Det här är ju... Ja, precis. Och jag undrar, vad betyder de här orden? För käbbel, vad betyder det för något? Det betyder lite skitsnack, lite bullshit.
Ja,
lite
alltså sluta tjafsa nu. Sluta.
Och det fick vi reda på där. Men här är tre andra ord. Vi börjar med första. Så vad betyder det här? Att man löfar. Och då kan det vara så att han, hon löfar, har löfat, ska löfa.
Ja, vad gör man när man löfar? Det är ju... Ja, är det ett mitt på mitt efternamn måste det ju vara då.
Ja, det finns viss risk för det.
Ja, alltså jag är ju inte så dansant av mig, så det kan ju inte handla om att man shufflar eller flossar, utan det handlar snarare kanske om att göra en resa. Att man gör en löv liksom.
En löv, ja. Och nästa ord då, snablar. Man sitter och snablar, står och snablar, går och snablar. Man har snablat.
Ja, men då har man... Man har nosat upp någonting väldigt intressant, tror jag. Ja. Man har en lång snabel som man har nosat upp.
Man hittar någonting riktigt,
ja, hittat något riktigt
spännande.
Det kanske
är någonting som journalister kommer använda sig av.
Ja, precis.
Jag hittar en riktigt bra snabel.
Ja. Eller de har snablat upp någonting.
Snablat upp. Okej, till sista då. Och det är att man vargar. Att man ja, har vargat, ska varga, han hon vargade.
Ja, men då har man varit ute på jakt eller någonting. Man har varit ute på man har tagit ett byte lite olovligt så där. Folk har blivit lite rädda, uppjagade. Då har man vargat.
Då har man vargat.
Ja, jag kommer inte göra det.
Nej.
Jag har ju min Luther där som säger att man får inte ta någonting som är olovligt.
Man får inte varga.
Nej,
precis. Man är ingen snäll person om man vargar.
Nej, då är man ingen snäll kompis. Ja. Det är lite kul. Se. Kanske ska använda snabla i partiledardebatten.
Jag tycker att du ska säga till, till Stefan Löfven, nu får du fan ta och sluta snabla.
Ja, precis.
Eller gå och snabla upp något istället för att slänga den här skiten på mig.
Ja, men den kör jag. Ja.
Jag tänkte så här, att vi ska ta fram en ny karaktär av dig. Vi ska ta fram spågumman.
Oh.
Spågumman Löf.
Det var spännande.
Ja, så jag tänkte att du ska få säga hur valet har gått som en liten som en nyhetsankare nu efter valet. Och berätta så här gick det. De här gjorde bra ifrån sig, de här gick sämre för och sådär.
Nej, men när vi har ett valresultat så ser vi att alla fyra allianspartier faktiskt har stannat kvar i riksdagen. Kristdemokraterna landar på 4,5%, Liberalerna på 5,5%. Och vi kan också se att Centerpartiet har gjort ett riktigt, riktigt bra valresultat. Vi har ökat med 50% och landar på runt 9,5%. Det vi också kan se är att Moderaterna håller ställningarna från förra valet och landar på drygt 23%. Den stora överraskningen i detta, det är ju att Socialdemokraterna så tydligt har tappat i opinion. De fick ju drygt 30% i förra valet, vilket var en katastrofsiffra. Och vid det här valet så har de landat på knappt 24%, vilket är en kraftig tillbakagång. Vi ser också att tillsammans med Centerpartiet som ökar kraftigt så går Vänsterpartiet också fram. De landar på 8%. Och ett annat parti som går fram är Sverigedemokraterna som jag tror landar på runt 19-20%. 19,5% skulle jag nog kanske tippa. Jag hoppas att de landar på betydligt lägre skulle jag vilja säga, men jag tror det är där de kommer landa. Och Miljöpartiet har även de klarat spärren och ligger på 4,2%. Så att det är där valresultatet ungefär kommer landa när väljarna sagt sitt, tror jag.
Tack. Och känns det här realistiskt?
Ja, det tycker jag. Men om man tittar utifrån Centerpartiets siffror så handlar det ju om att säga att ingen har ju faktiskt röstat ännu. Vi ligger ju i opinionsmätningar idag på någonstans mellan 8,5% och 11%. Men det är ju ingen av dem som har gått till valurnan och röstat än. Så att det är ju jämn match med alla partier egentligen. Och det är ju de första, sista veckorna inför valdagen som människor bestämmer sig. Man sa förra valet att 50% av svenska folket bestämde sig sista veckan vilket parti de skulle rösta på.
Och så skulle ni kanske till och med kunna ta lite semester nu och bara köra maxa på sista veckan?
Ja, det skulle man kunna. Nej, men jag tror att man bygger förtroende långsiktigt. Om man tittar på den resa som Centerpartiet har gjort under de 7 år jag har varit partiledare så började vi ju väldigt lågt. Och vi var ju helt uträknade inför förra valet. Vi låg ju under 4%. Folk tänkte att vi skulle åka ut och vi gjorde ett relativt sett bra val och landade på 6,1. Sen under de här åren i opposition så har vi ju varit, gjort en otrolig resa. Både i mina förtroendesiffror som partiledare men också hur många frågor vi har flyttat fram positionerna i att vara bästa parti. Men också då opinionssiffrorna. Så att det går ju att jobba långsiktigt med att vända siffror och trender.
2011 var ju också ett väldigt tufft år för dig. Som var så här, shit vad mycket saker som hände på ett och samma år.
Ja, det är ju saker som jag var med om som, ja, det hade räckt under en hel livstid att vara med om det. Alltså dels så gick båda mina svärföräldrar bort i cancer. Och då,
under samma år?
Ja, under samma halvår till och med. Och det är ju framförallt en stor sorg för min man och hans familj. Och att kunna vara ett stöd för dem och alla som har drabbats av cancer på nära håll vet ju fruktansvärt det är att vara nära och se personer man älskar bli svagare och svagare och svagare. Och det var ju en jättesmärtsam tid, både då, men är det ju fortfarande att ha förlorat sin mamma och pappa då i det här fallet, som min man gjorde, eller mina svärföräldrar.
Vad var det din svärmor sa till dig?
Hon sa, där hon gick ju bort i juli, bara några dagar innan vårt bröllop, och någon dag innan där hon somnade in, så satt vi på, jag satt med henne vid sängkanten, och så tog hon min hand, hon var ganska svag då, så tog hon min hand och så sa hon, ta hand om Carl Johan, som min man heter. Och det var ju väldigt känslosamt. Vi hade ju varit tillsammans då i under ett antal år, och hon hade varit med och valt vigselringar, och hon hade varit med och när vi hade tittat på lite olika hus, för vi ville köpa hus, och så hon hade varit med väldigt mycket i den här planeringen. Jag kände ju då att det låg ett väldigt stort ansvar på mig och på att ta hand om honom. Han behöver ju egentligen ingen som tar hand om honom. Han är ju en väldigt stark människa själv. Men att vara i den situationen att förlora sina föräldrar under så kort tid. Sen har då sin mormor, sin syster och systerdotter och så mig kvar. Det blir väldigt viktigt att vi som är kvar är ett starkt stöd för varandra. Just i de dagarna så hade jag ju också tackat ja till att vara en av partiledarkandidaterna. Så det var ju också där en så här lojalitetskonflikt mellan vad man borde vara, liksom vara hemma och vara ett starkt stöd, och den här delen att vara på jobbet och ställa upp i det offentliga och kandidera till partiledare. Men det valet var svårt, men det var ju, hjälpte ju till att göra det lite enklare, i och med att min man sa att men självklart ska du också driva en partiledarkampanj. En kampanj för att kunna bli partiledare, för att det är ju det långsiktiga. Alltså, livet slutar ju inte här, utan livet fortsätter ju. Och det var en väldigt viktig del för mig just där och då.
Mm. Ja, ett tufft år. Riktigt, riktigt tufft.
Ja, och det var ju liksom det privata. Sen utöver sorgen så tog jag ut min juristexamen under den här tiden. Vi gifte oss, man bytte efternamn och allt det där, vad det för med sig. Jag kandiderade till partiledare och så blev jag ju näringsminister också sen till slut. Det var ganska mycket som hände känslomässigt och innehållsmässigt under bara 4-5 månader. Och det förklarar ju också varför kroppen, tror jag, blev ganska utmattad av allt det där. Så man behöver ju ha tid till reflektion, man behöver tid till att landa som medmänniska och privatperson i allt det som hände. Men jag fick ju aldrig den där tiden, för att det blev var kampanj för att bli partiledare. Jag blev vald till partiledare några dagar efter. Det blev en näringsminister med allt det ansvaret som var. Vilket var en fantastisk möjlighet. Men samtidigt var jag ju inte läkt privat i alla sorger. Och det är också en förklaring till varför jag var ganska lite mer opersonlig det första året som partiledare, för att jag behövde ju hitta mig själv igen. Jag behövde landa för att sen kunna blomma ut, så att säga. Och det tog en tag. Och sen när jag ser, då visste jag inte att det var anledningen, men så här, efterhand när man har gått igenom den där tiden, så är det ganska självklart att blir man utsatt för så mycket stress som det faktiskt innebär, med både sorg, mycket plugg och stora förändringar i livet, så påverkar det ju en som person.
Ja, verkligen.
Now it's time for Tray Sister Fragor.
Då tänkte jag att vi hoppar in på de sista frågorna. Och då ska du få ge tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Och vad skulle du då säga till dem?
Till en 20-åring så skulle jag säga att lyssna på dig själv. Och inte alltid på dina kompisar och vänner. Utan lyssna på dig själv, vad du vill studera eller vad du vill jobba med. Och sätt upp de målsättningarna och kör på det. Så jag vet att man kan känna sig osäker efter studenten, vad man vill göra. Ta ett sabbatsår. Res och gör det du vill och hitta den här känslan av vad du vill göra. Och sedan börja plugga eller börja jobba. Så att lita på dig själv och tro på dig själv, skulle jag vilja säga, till 20-åringen.
Och till 30-åringen då?
Ja, jag befinner mig mellan 30 och 40, så att jag har ju avverkat 5 år på 30-strecket. Där skulle jag vilja säga att det går att kombinera karriär och familj. Så har du en bra karriär nu, du trivs på jobbet, du känner att du har många utmaningar, våga också bilda familj under den tiden, för det är faktiskt fullt möjligt. Och har du familj och känner att du vill utvecklas på jobbet men kanske inte vågar det med hänsyn till att du har två barn hemma, nej, men satsa. Det går faktiskt att med hjälp av två jämställda föräldrar att kunna kombinera karriär med förskola och familjeliv.
Och vad önskar du då att du sa till dig själv nu när du var 40?
Jag är ju 40 om 5 år och jag är ju en ganska nyfiken människa redan nu, och jag hoppas att man som 40-åring men även äldre att fortsätta vara nyfiken, fortsätta ompröva gamla sanningar som man har, och man lägger ju till sig med massa sanningar som man tror stämmer, men samhället runt omkring utvecklas ju hela tiden. Den artificiella intelligensen och teknikutvecklingen kommer ju gå enormt snabbt framåt. Och att våga ta till sig nya fakta, att våga pröva nytt, att våga sadla om och ställa om när man är mellan 40 och 50 tror jag är jätteviktigt att man vågar göra.
Extremt spännande tider vi är i nu också. Och sen är det extremt spännande så här, hur ska staten, alltså alla världens stater, hänga med på allting, exempelvis blockchain och bitcoin och alla de där, att hur ska staten kunna ta betalt i skatter om det är så att man bara kan sitta på sin dator och göra köp via blockchain och bitcoin, de här digitala valutorna som börjar komma?
Ja, men det är så otroligt mycket som händer, och det är ju svårt att spå in i framtiden hur det kommer se ut om 10-15 år, för att för 10-15 år sedan så hade ingen kunnat beskriva utvecklingen som är idag. Allt vad smartphones har inneburit för människor, hur man betalar räkningar och hur man, all e-handel som verkligen har utvecklats de senaste åren. Och det kommer ju vara någonting annat som ligger där långt fram på 2030-talet. Och det är det jag tycker är så spännande. Och det är därför jag har valt att vara politiker, för att jag vill diskutera framtidsfrågor. Jag vill förändra lagstiftningen så att inte den lägger sordin och våt filt över kreativitet, entreprenörskap och teknikutveckling, utan vi måste ligga i framkant som politiker för att möjliggöra för nya innovationer och ny teknik att komma fram.
Om du skulle ha en bok eller dokumentär att rekommendera, vilken skulle du då rekommendera?
Ja, förutom din bok då, så skulle jag faktiskt rekommendera
din egen.
Nej, Hans Roslings bok, eller Roslings bok som har kommit nu om factfulness. Den är ju en bok som handlar om den värld vi lever i nu, och som också Bill Gates har sett till att alla studenter i USA ska få möjligheten att läsa digitalt. Jag tror att det är viktigt i de tider av fake news och polarisering och oro i världen att vi grundar våra ställningstaganden på fakta, hur helst ser ut, hur fattigdom ser ut, hur välstånd och utveckling ser ut. Så den hoppas jag att det är många som läser.
Om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Antingen så mejlar man annie.loof@riksdagen.se, eller så följer man mig på Instagram eller Twitter, och det är mitt namn då, Annie Loof, som man kan skriva meddelanden på eller frågor på, eller faktiskt mejla också, för det står en mejladress där.
Då tycker jag verkligen super kul att du var här.
Tack så mycket för möjligheten.
Kändes det bra?
Mycket.
Ska du börja snabla lite mer nu eller löfa?
Ja, men jag tänkte göra en löv och sen så tänkte jag snabla lite också. Snabla upp något så är intressant här inför valet.
Stort tack, Annie Loof.
Tack så mycket. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Ja, hon är väl härlig, Annie. Hon är en väldigt, väldigt duktig retoriker. Men hon är vass, riktigt vass. Alltså när jag träffar partiledarna så bara, wow, de är duktiga. De är duktiga på att prata, de förmedlar rätt. Och jag gillar när man träffar partiledare som kan vara lite personliga. De här robotarna, de gillar man inte. Det är bara jobbigt. Det är jobbigt att prata med dem. Nej, prata med dem. Jag ska inte säga att det är så jobbigt att prata med dem. Men det är inget roligt i alla fall. Men jag tycker Annie, hon är personlig, hon är härlig. Hon är grym. Powerwoman. Bra tjej. Ja, vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Du vet vad jag ska säga. Framgångspodden.se. Surfa in där, det är tiotusentals som får det varje vecka helt gratis. Någon gång kanske vi tar betalt. Jag kommer hänga mycket Åmål. Hör av er om ni är där. Kanske vi kan ta fika, lunch, säga hej eller bara kasta boll med varandra. Ha en grym vecka. Ciao.